Vad säger du om jag säger utvisade tränare?
Ja, nå, Klopp igår, men så det överlager är väl Diego Simeone som blir utvisad. Allt som oftast känns det som är väl oftare han blir utvisad än han får vara kvar hela matchen på bänken.
Vilken är din favoritkaraktär från Åshöjden?
Ja, finns ju många fina från Åshöjden. Hitte Joel är ju underskattad och Bagan förstås, men ja, är väl Jorma Engmark som man nu håller som allra högst. Om inte kanske Blåbärskungen. Nej, men är nog Jorma ändå.
Vilket är ditt favorit El Clasico genom alla tider?
Ja, där också finns det ju många och några som sticker ut. Och de flesta är väl då Barça har krossat Real. Det har ju varit ofta roligt att se 5-0 2010-11 säsongen. Och förstås de där fyra i rad därefter på våren inom några veckor. Men ja, favoritklassiko är kanske ändå då Zlatan avgjord 2009 hösten. Det var två superlag mot varann och första gången man riktigt förstod hur stort El Clasico var. Så det var ja, första gången jag såg ett riktigt El Clasico där small riktigt ordentligt och Zlatan avgjord. Jaha, varmt välkomna till detta nya avsnitt av Fotbollsbrödernas podcast. Vi har ju haft en helg här nu bakom oss fullspäckad med stora och viktiga händelserika fotbollsmatcher både i, ja, främst i Europa men också någon i Finland. Vi har ju båda var väl på plats igår på live-fotboll men ingen av matcherna vi var på var väl speciellt. Ja, betydelserika egentligen. Du var väl på IFK, du hade någonting att berätta från möte i Division 2 mellan Vasa IFK och Hercules var väl som kom till Vasa?
Nej, inte var väl någon speciell match mellan Vasa IFK och Hercules. Det var väl ett Vasa IFK som redan hade placerat sig på andra plats i Division 2-tabellen mot ett Hercules som kom till Vasa med bara en avbytare och det märktes ju från början till slut i stort sett, för Hercules hade ju svårt att hänga med och Vasa IFK rulla boll. Ja, har man en avbytare så förstår ni att det finns inte så många att kasta in, och när de väl gjorde sitt byte så var det i sista minuterna så är väl ingen som de heller räknar med skulle spela med. Ja, intressant att sånt kan hända ändå på så hög nivå, även om Division 2 nu inte Champions League, men ja, Hercules, de behövde i alla fall inte ta en så stor buss från Uleåborg. Jag såg att de hade en ganska liten buss när de kom till Vasa och förlorade med 3-1 mot Vasa IFK. Ja, det var väl en match där Vasa IFK som sagt dominerade, och man blev ju andra i serien efter att ha gjort en stark säsong. Man slog ju JJK som vann ligan här för några veckor sedan, en match som jag också var på med. En stark höst av Vasa IFK kan vi konstatera. Ja, du har ju också varit på några matcher under den här säsongen. Och man får väl nog ge beröm åt tränaren och spelarna att man tog en andra plats. Även om det skulle vara kul om man skulle kunna hota om första platsen också. Men en andra plats var väl i alla fall mer än vad jag hade trott.
Ja, samma här, helt klart. Mer än vad man hade förväntat, även om de har ett intressant lag och en bra tränare. Men ja, IFK har nog varit en positiv överraskning den här säsongen. Och gått förstås mycket bättre än på många år där. Bästa, ja, måste väl vara bästa tabellplaceringen på Ja när skulle de senaste kommit så högt? Det måste ju ha varit då de steg till Ykkönen där inför 2015-säsongen. Sen dess har väl något tyngre i Division 2, men ja, det var ett steg i rätt riktning den här säsongen och så får vi se vart det räcker då.
Och tyvärr för VIFKs del så, ja, om man ser på kvaliteten på spelaren Lubunga Etoka så tror jag nog att det blir svårt att behålla honom, för han har nog en så pass hög högsta nivå att bara han håller sig i form och i skick så tror jag att det kommer komma anbud från större håll på honom.
Ja, han är väl mycket möjligt, men han är ju förstås så pass ung han också att det kanske inte ännu är helt rätt läge att flytta vidare och flytta bort från Vasa, så är nog ändå, ja, inte är väl omöjligt att han är kvar en säsong till i IFK ändå. Det skulle ju vara kul, fast vad vet jag.
Ja, men du hade också själv varit på någon match. Har du varit på Inter eller på TPS då?
Ja, no, TPS spelar ju ligakval idag mot Jaro. Där skulle man ju borde vara på plats, men så blev det ju tyvärr inte. Igår var jag istället på Inter SJK, en ja, match där femteplatsen i tabellen stod på spel. Och, ja, inte var ju jättestort eller mycket på spel på det sättet, men en femteplats och på pappret då lättare motstånd i den här första omgången av Europakvalet. Och Inter gick förbi SJK, men ja, han bara var på första halvlek faktiskt, för jag var bråttom hemma att hinna se på Liverpool-Manchester City-matchen. Så. Ja, första halvlek kan jag bevittna, det var väl en helt okej spelmässig halvlek, men ganska händelsefattig. Men sen i andra halvlek hände ju desto mer, det var väl tre utvisningar och Inter gjorde ett mål på straff dessutom. Men, ja, man satt här förra veckan och bedömde domarnivån i Veikkausliga och sa att vi har bättre domare här än i Premier League, men ser man vad Inter fick sin första utvisning för det på, ja, min kompis faktiskt, så låter det som att jag säger ej försvar för honom bara, men ja, ser man vad han fick andra gula kortet för, så var det nog helt stört löjligt att man kan bli utvisad för en sån sak. En liten knuff där på Hetemaj att han skulle gå bort från en situation bara och han får sitt andra gula kort för det. Så, ja. Får man gult kort för en sån liten knuff så skulle jag väl ha varit minst 15 gula kort på Bernardo Silva igår i Premier League Liverpool City-matchen. Men, ja. Ja, no, lyckligtvis så bevisar ju domare Anthony Taylor min tes där ändå tillbaks. Att Premier League-domarna är ju faktiskt sämre än Veikkausliga ändå. För, ja, med den insatsen som han bjöd på i Liverpool City-möte. Men, ja, det var dåligt i Inter SJK också.
Yes, vi återkommer väl till engelsk fotboll senare, men du sa att det var kamp om, ja, det här kvalspelet i Conference League, chansen att ta sig ut i Europa som flera lag fortfarande har, och vi kan väl gå in på nu när vi vet vem som möter vem och förklara upplägget lite. Det är väl dags för kvalmatcher redan här om några dagar.
Ja, på onsdag spelas ju, ja, åtminstone spelas ju Inter mot VPS här i Åbo på onsdag. Det är nog på väg. Ja, jag antar att det är på onsdag också som spelas SJK mot AC Oulu. Så, ja. Det är väl i princip semifinaler, kan man kalla det semifinaler. Det är ju lite krångligt det här upplägget. Jag måste nästan ta fram så jag har det framför mig för att kunna förklara. Men, ja, det är väl femteplacerade Inter får möta åttondeplacerade VPS och sjätteplacerade SJK får möta sjundeplacerade Oulu. Ja, vinnarna från de två mötena går då sen vidare och möter varandra innan vinnaren från det möte går in i ett dubbelmöte mot Hakavel. Så, ja, lite krångligt upplägg, men jag tror jag fick rätt förklarat där. Ja, åtminstone har vi nu till att börja med Inter mot SJK här i, nej, Inter mot VPS här i Åbo, SJK mot AC Oulu. borde väl spelas i Seinäjoki.
Yes, så det blir många spännande matcher nu, men för många lag så tar det slut efter en eller två matcher, men ja, man har chans att komma ut i Europa och förlänga ju säsongen lite och förhoppningarna bland fansen, men ja, och sen har vi också då TPS mot Jaro som kvalar för att få möt FC Lahti i den riktiga kvalet sen, så är inom kommande en, två veckor, kommande veckorna, så då vet vi hur det har gått i alla de här mötena, men det spelas viktig fotboll på många håll under de närmsta dagarna kan vi väl säga.
Ja, eller gäller att man hänger med nu. Många matcher som kommer inom de här veckorna och många viktiga matcher dessutom. Och mycket på spel, så är, ja, man ska njut när vi ändå har såna stora matcher och stora saker på spel här nu. Vi ska passa på att njut medan de här matcherna spelas, så ska man ju försöka följa med och se på så många som möjligt såklart. Men det blir många intressanta drabbningar om viktiga saker. Och synd man inte kan vara på plats idag på TPS Jarro. Det skulle vara ett möte man gärna skulle bevittna. Ja, mycket på spel där också. Och så TPS förstås favoriter, men ja, jag tror någonting inom mig säger att Jarro kommer vinna och skrälla och slå TPS här.
Tror du vinnaren av det mötet har någon chans mot Lahti sen, eller tror du att Lahti kommer behålla platsen i högsta liga?
Ja, det är ju en svår fråga alltid. Lahti kommer ju från en katastrofsäsong, men fick ändå en liten självförtroende boost här där de fick slå HIFK med 6-1 i en betydelselös match här i helgen. Petri Pasanens pojk, och heter han Samuel Pasanen, ju väl 2 mål. Ja, 0-6 född spelare tror jag, så måste vara en av Veikkausliigans yngsta målskyttar någonsin. Men ja, de fick ändå vässa självförtroende lite, så jag tror att Lahti nu är favoriter. Alltså mot TPS känns det som att det skulle kunna bli jämnare. Men då tror jag ändå att Jarro kommer vinna mot TPS av någon anledning. Det känns bara så. Jarro är mer på gång. TPS har lite för mycket heder att rädda. Så jag tror att de kommer förlora idag. Men då tror jag att Lahti, om de ställs mot Jarro, kommer Lahti ganska enkelt kunna besegra Jarro. Men ja, skulle de ställas mot TPS, tror jag de skulle få svårare.
Yes, så. På damsidan noterar jag att Åland United som vann cup-titeln här för några veckor sedan som vi berörde kort då, så de ska tillbaka till ruta 0 verkar det som, för pengarna är slut. Och det är ju komiskt, det är ju sånt som händer hela tiden i finsk fotboll, och att det till och med händer för de lagen i toppen som utmanar om de stora titlarna, att också de lagen tvingas dra i handbromsen och gå tillbaka och ja, inte vet jag börja om, men när man läst vad som pågår så verkar det som att det inte finns resurser för att satsa mer, och man kommer måste ja, ha lägre förhoppningar inför framtiden, och det är ju alltid synd, men det är ju inget som överraskar, det sånt här som händer hela tiden i finsk fotboll, och synd för de drabbade, men ja, det är bara livet.
Ja, inte man ju helt överraskad ändå inte. Det kändes lite som ett luftslott det här Åland United ändå. Ja, Åland är väl inte kanske tillräckligt stort för 2 föreningar på det sättet. Kanske skulle vara bättre med ett damlag för IFK Mariehamn där då istället, så skulle man kanske ha lättare att få en mer stabil verksamhet och satsning. Så inte man ju helt överraskad, men ja, det var väl kul så länge vara det för Åland United. Ja, som du säger, det är ju allt för ofta det händer det här. Det hände ju med liknande grej med Tips, var väl för något år sedan, som gjorde riktigt bra ifrån sig i ligan. Men så ja, måste de väl ändå väntas nu, hur var det? Vann de ligan och så måste de ändå flyttas ner eller något, för de inte hade resurserna. Jag minns inte exakt hur det var, men det var ju någonting sånt. ja, är väl allt för ofta händer på det här viset. Och ännu oftare för damfotbollen än för herrarnas lag, även om det händer på här sidan liknande också.
Yes, men vi ska inte prata om något mer om finsk aktuell fotboll nu, utan vi kan väl gå vidare ut i världen, och det spelades ju en av, ja, är väl världens största match i Spanien igår, El Clasico, mellan Real Madrid och Barcelona på ett Bernabeu som renoveras för fullt, men ja, jag vet inte, Barça var ganska dåliga måste jag säga, Real Madrid var mer rutinerade och bättre överlag och vann enklare än vad man skulle ha trott. Det var ju många som målade uppe som att El Clasico är tillbaka, att nu är det två stora lag som möter varandra, och båda var ju uppe i delad serieledning, men nu ryckte ju Real Madrid och vann ganska komfortabelt, även om ja, Barça hade några chanser också, men Benzema tar väl emot Ballon d'Or här, är väl faktiskt idag, och han gjorde ju mål igår igen, och Federico Valverde, han utmärkte sig kanske mest av alla, han tyckte jag i alla fall, han var ju väldigt bra i den här matchen, och blir intressant att se hur Uruguay kommer klara sig i VM nu, där man har ett väldigt rutinerat lag, men ett mittfält som inte allt för ålderstigert om man jämför med övriga lagdelar.
Ja, Valverde har ju varit en av de allra bästa spelarna i hela världen nästan han under den här hösten hittills i alla fall, och gjort många mål och viktiga mål och assist och överlag bra insatser. Jag är lite förvånad själv, för jag trodde inte riktigt att han skulle få helt att lossna i Real. Man väntar ju och väntar i många säsonger, och han var som bra och visa bra, men fick ändå inte helt förtroende, och förstås svår konkurrens på det mittfältet med de tre som de har haft där. Men ja, det kändes som att han aldrig skulle få helt ut sin fulla kapacitet och kanske inte bli så bra som man riktigt ändå trodde till en början i Real, men nu har han ju verkligen blommat ut den här hösten då och tagit ett eller två till och med kliv till en helt ännu högre nivå än vad han var tidigare. Ja, imponerande att se, och mäktigt att Benzema gör mål igen i en viktig match som han har gjort hela det här året, och vinner väl Ballon d'Or då välförtjänt ikväll.
Jag kollar faktiskt upp Uruguays senaste landslagstrupp, eftersom ja, jag funderar hur bra de kan vara i VM nu. Att man har ju ett veterananfall med Suarez, Cavani, och har man ju några yngre anfallare också där, men i backlinjen finns det flera rutinerade pjäser och i målet också, men mittfältet har man ju ett ungt och hungrigt mittfält som kan vara en bra krydda, eller en kryddblandning det här, att man har både unga och gamla, och de har ju gått i två raka, eller gått vidare ur gruppen i tre raka VM nu och senast i kvartsfinal. Men en som faktiskt finns kvar i backlinjen är ju Martin Caceres. Jag blev faktiskt förvånad, men hans namn står där i backlinjen fast han tillhör Los Angeles Galaxy nu för tiden. Men det var roligt när man såg att han fortfarande är med i landslaget.
Ja, jag reagerar faktiskt på exakt samma sak när jag kollade deras senaste landslagstrupp, eller var startelva eller någonting då under senaste landslagsuppehållet. Ja, Martin Caceres, eller Caceres, hur man nu säger, var ännu med i landslagstruppen. Känns som att han har spelat i Uruguays landslag hela min livstid, men ja, lite kortare än Sorvel, åtminstone halva han ju varit en del av landslaget. Och ändå alltid gjort det bra och varit en underskattad spelare som han ändå spelar i många topplag, även om han aldrig har varit något stort namn på det sättet.
Och man förknippar ju honom med en sån spelare som radar upp klubbar, han spelar i massa olika lag, kanske 20 olika lag, men då såg man på meritlistan så har han ändå 6 Serie A-titlar med Juventus, så fast han har varit utlånad och runt omkring har han ofta, eller han har gjort flera säsonger i Juventus och vunnit ligan så många gånger där, men ja, han har ju varit runt i flera lag runt om i världen och främst i Italien då kanske, men även i Spanien och England.
Ja, han är ju, ja, man förstår ju varför lag vill ha honom. Han är ju alltid varit en mångsidig och nyttig försvarare som är riktigt bra att ha i en trupp. Och perfekt också i landslagstrupper i mästerskap där är bra att ha spelare som kan spela på flera positioner. Han kan väl i princip spela var som helst i backlinjen. Och många inte har någon gång spelat till och med som någon form av yttermittfältare för Uruguay i någon match eller hoppa in eller någonting. Så. Ja, en perfekt truppspelare. Kanske den perfektaste truppspelaren som finns ute i världsfotbollen eller de senaste åren, förutom James Milner då.
Ja, jag håller med. Och på tal om Juventus kan vi väl gå till Italien direkt och kort ta några punkter där. Jag såg ju derby mot Torino, Juventus-Torino på Torinos hemmaplan. Och jag var ju, ja, Juventus har ju varit usla. Man är utslagna ur Champions League. Förlorade ju mot Maccabi Haifa här i veckan väl. Och, ja, det var ju en livsviktig seger man tog nu då Vlahovic. Jo, 1-0. Man var lite bättre än Torino, men inte imponerar man ju ändå. Det blir nog en tung säsong för Juventus och det ser inte så ljust ut. Och det ryktas ju om bråk mellan Bonucci och Allegri och att Juventus är villiga att göra sig av med Bonucci. Men då är ju frågan, ska man käppa iväg Bonucci eller ska man sparka Allegri? Är ju, vem väljer man där? Det blir intressant att se om det finns något sanning i de här ryktena. Och 35-åriga Bonucci ryktas ju till Tottenham och Conte till sin gamla tränare. Men det är ju någonting som inte stämmer där i klubben och är brinner.
Ja, det känns ju som att det kanske bara Bonucci som är ansiktet utåt för det här bråket, men att det är nästan säkert hela spelartruppen nu på något vis involverar eller som är missnöjda, men att Bonucci som ledare, ledarfigur. Ja, han är väl kapten nu för tiden också, så att han därför är den som får ta striden egentligen. Men ja, känns som att det är mer än bara Bonucci som är missnöjd med Allegri. Men ja, det är alltid fascinerande när det blir sådana situationer i storlag och när storlag går jättedåligt. Man har ju förstås varit med om liknande med Liverpool och det finns ju ofta olika orsaker till att det går dåligt. Ibland är det en dålig tränare, ibland är det ägare, ibland är det, ja, vad som helst, spelarna, ibland är det bara att inte spelet fungerar. Och oftast är det ju en blandning av många saker som inte klickar. Men ja, när det skär sig mellan en spelargrupp och tränare, så då vet man att man är ganska illa ut. Speciellt om ens 35-åriga lagkapten som har spelat nästan 500 matcher för klubben är missnöjd och hamnar i bråk med en tränare som han har varit, ja, fyra stora framgångar med tidigare i Allegri då, när han var tidigare i Juventus. Så då vet man att man är riktigt illa ut. Men som sagt, jag har ju sagt det tidigare, att det är inte bara spelarna och tränarna är fel på Juventus, utan största problemet är nog i sportsliga ledningen där sen några år tillbaka så radats upp fel beslut och drivit klubben mot en, ja, i helt fel riktning.
Ja, italienska tabellen i Serie A är ju jätteintressant med flera icke-storlag, om vi säger så, som, ja, tar plats i toppskiktet. Men jag vet inte om vi ska fördjupa oss så mycket i det idag, utan vi kanske rör oss till England direkt om inte du har något att tillägga om Italien i helgen.
Nej, no, man väntar väl bara på att Napoli ska börja ta poäng och förlora en match och kollapsa. Ja. Det ser de ju inte ut och vad så sugna på att göra. De vinner och vinner och spelar bra. Jag såg inte ens mot Bologna, men jag såg att de tog en 3-2-vinst. Ja. Finns ju inget som kan stoppa dem just nu, känns det som, men sen vet man ju att det kommer förr eller senare ändå kom någonting, så inte man ju orolig för att Napoli ska gå vinna en ligatitel inte. Fast man såklart gärna skulle se, men kommer inte, kan man ju ändå säga, fastän hur stor hype är runt Napoli för tillfället.
Ja, nej, känns ju som att det kommer falla någon gång inom den närmsta framtiden troligen, men ja, England, jag kollar Rotherham Huddersfield på lördagen och det var en fin match i Championship. Och jag tänkte vi skulle skit i den matchen helt och hållet och gå direkt till söndagen och hopp in i Liverpool-Manchester City stormöte på Anfield. Och ja, det har ju varit en tung säsongsinledning för Liverpools del och det motsatta för City, men igår så small det och är small rejält.
Ja, herrejösses vad är small det. Jävla atombombsnedslag till match så som är, ja, båda lagen får varandra töja sig till såna nya nivåer som man inte annars håller sig på. Det kändes ju som att varenda person på hela Anfield, alla på läktarna och alla spelare, alla tränare och ja, hela arenan höjde sig ett snäpp till en ny nivå. Alltså både Liverpool då och City-spelarna tvingades ju också, eller så var det tvärtom att City-spelarna och fansen fick Liverpool att höja sig eller som på det sättet. Båda lagen får ut det bästa av varandra då smällare. Det var sån kvalitet och sån fart och sån intensitet och såna känslor på spel. Ja, det var ju fantastiskt att se och fantastiskt när man får vinna en sån match då. Och med alla känslor som kom både under matchen och före matchen. Men ja, inför matchen vågar man ju inte ens hoppas på någonting i närheten av ett så är bra resultat. Man var nog, skulle nästan ha nöjt sig med en hedersam förlust där, bara man inte skulle ha skämt ut sig. Men ja, idag svävar man ju på nya höjder, nya moln som man inte svävar på hela säsongen hittills.
Ja, vi gav ju upp Liverpools säsong i augusti redan och inte hade man ju förväntat sig något igår, men eftersom det blev en sån match som det sedan blev, där det var en domare som var fullständigt horribel och känslor åt båda håll och en duell mellan båda tränarna på bänken helt lövrade som bara den, så då gick man ju igång själv också i tv-soffan och ja, är ju kärleken till klubben driver ju en mycket, men är ju minst lika mycket hat emot motståndarna, i alla fall för mig. Alltså det blir ju, ja, man skulle inte vilja säga, men det handlar om både kärlek och hat fotboll. Det är rivalitet som kokar inom en. Och när det blir en sån typ av match då så ja, man vet inte, man kokar och så är det skönt när det går rätt väg, men ilskan mot domaren igår är länge sedan jag har, länge sedan, det händer väl hela tiden tycker man väl, men igår var det nog sån dålig nivå på Anthony Taylor, för övrigt from the greater Manchester, där han kommer ifrån, en domare från Manchester som dömer ett lag från Manchester är ju, ja, att det har hänt förr, men varför sätter man honom på de här uppgifterna? Det är som, det har hänt några gånger för ofta och han var ju så usel så jag vet inte. Klopp blev ju utvisad. Och man förstår ju varför.
Ja, som du var in på först, att hat är ju nog någonting som driver en i de situationerna nästan lika mycket som ens egna känslor för egna laget. Men ja, och hat är någonting som folk måste förstå. Alla kanske inte förstår det, men folk måste förstå att hat är en minst lika viktig del av fotbollen som kärleken till det egna laget. Men, ja. Ja, hatet ska ju förstås inte gå över några orimliga gränser och sånt, så att det, ja, händer några onödiga incidenter på sådana saker. Men ja, Anthony Taylor, vilket skämt i domare, men förstås vi satt och beklagade oss förra helgen också över Anthony Oliver, eller Michael Oliver heter han, ja, som var, ja, inte riktigt lika då, ja, no, kanske lika, ja, no, men ja, vi ska inte ranka dålighet här, båda var usla och, ja, hände hela tiden, men speciellt igår fick man nog upp domarhatet för en stund till en, ja, där man inte har varit på länge i alla fall, men ja, man förstår ju inte, det är väl ungefär hälften av nästan Premier Leagues domarkår som kommer från Manchester-området. Ja, det är väl ganska osannolikt om man ska vara ärlig att alla som just råkar bli domare i Premier League från Manchester-området är de som råkar vara neutralt inställda till fotbollen och inte har något lag i Manchester. ser man väl som ganska ja, icke troligt att ingen av domarna skulle ha några sympatier åt antingen City eller United hållet i Premier Leagues domarkår när 10 ungefär kommer från det området. Är väl, man har ju svårt att se en sån sak att alla som blir domare från det från Manchester, att de är just de som har neutrala åsikter och neutrala, ja, inte håller på någon av lagen därifrån. Kommer man från Manchester eller kommer man från vilken stad som helst i England så hejar man på ett fotbollslag. Ja. Samma gäller nog med domare i grunden också från första början. För som alla vet, domare från första början, 95% av dem är misslyckade fotbollsspelare som inte blev tillräckligt bra på fotboll och istället satsar på att bli domare. Ja, det ser man ju också i hur det ser ut när de dömer. De flesta i alla fall förstår ju inte fotboll och förstår inte spelare och tränares reaktioner och sånt när de gör idiotmisstag. Så, ja. Man börjar bli ganska trött på domare i alla fall jag för tillfället.
Och trött blir man, eller har varit i flera år på Manchester City också. Nu ska ni inte missförstå, men jag är ju Man United och Everton och efter det kanske då Chelsea, som är Liverpools största rivaler, har varit historiskt sett. Men rivaliteten mot City är ju någonting som har blivit stor här under Klopp och Guardiolas tid. Och ja, jag förstår ju all rivalitet historiskt mellan Liverpool och Man United till exempel, men ja, och då fattar jag att det händer en del, men att Man City ja, håller på som de gör på läktarna och deras fans, att de försöker skapa en rivalitet mot Liverpool för att väcka uppmärksamhet. Det är som så pinsamt, så är bara löjligt. Och ja, är som, även om jag avskyr andra lag betydligt mer, så Man Citys fans är värsta skaran av alla just nu, eftersom de håller på med vad de gör. Det är som så pinsamt, håller på och sjunger om läktarkatastrofer och om folk som inte längre lever och sprayar och klottrar på bortasektionen igår och får se om de kommer straffas för vad de höll på med. Men det är så pinsamt när de håller på med de här sångerna de håller på med. Som, jag vet inte vad man ska säga. De försöker skapa en rivalitet med Liverpool. För att, ja, jag vet inte. Det är som, det finns en rivalitet där, men inte lika stark som mot Man United till exempel. Men de försöker skapa någonting och sjunga nationalsången på läktarna, fast de själva från norra England också är som, jag vet, är så pinsamt. Det är lika pinsamt som då de sjöng om en egen version av Ale, Ale, Ale där efter att Liverpool förlorade mot Real Madrid i Kiev 2018. När man, så sjöng man ju också och blandade in Hillsborough i den sången och man som sjöng för att Real Madrid hade vunnit mot Liverpool i Champions League. En turnering som man själv aldrig var i närheten av att vinna då man slogs ut av just Liverpool 2018. Och är som, ja, är ju svårt att förstå vad, det finns ju inte, man träffar ju aldrig någon Man City-supportrar så här på stan, för det finns ju inga. Antingen är de under 15 år eller så är de över 70. Det finns ju ingen däremellan, men ja, som just nu är det i alla fall de jag har mest mot. Det finns vettiga såklart också, men de som var på Anfield igår är nog rena idioter.
Ja, här väl de på något vis bara måste försöka få sig att bli relevanta och ja, de har är ju mindervärdeskomplex eftersom att de vet precis på vilka grunder den där klubben är uppbyggd. Alltså sen shejken tog över då i 2008 eller när det var. Ja, de har inte det historiska underlaget som vi riktiga storklubbar, om man får kalla oss så, som man får tycker jag, har. Så ja, väl, de gör ju allting för att försöka bli relevanta på något vis och försöka räknas in till de stora, tunga, riktiga storklubbarna. Men kommer de aldrig göra, och kommer de göra så har de köpt sin väg in dit på felaktiga grunder, på äckliga och omoraliskt rättsliga grunder. Så ja, en liten skitklubb det där, men ja, på sitt sätt har de ju ändå lyckats skapa en rivalitet, för de har ju ändå skapat det här hatet vi pratar om in i både dig och mig och många andra, men det är förstås för att deras lag har varit framgångsrikt, och vi vet varför deras lag har blivit framgångsrikt, det är för pengarna. Så ja, vi skulle väl ha, är väl liknande som då vi hatar Chelsea som väst, då Chelsea blev köpt av Abramovic, att ja, här kommer en ny utmanare då som har köpt till sig framgång och som är, gör allt för att bli relevant och en stor klubb som vinner saker och blir på riktigt en maktfaktor. Så det är ju klart att det blir ett, någon slags rivalitet då såklart, när Liverpool och City har varit så bra båda två de senaste åren på planen och spelar så många stora och viktiga möten, och så sätts ju känslor på spel. Och, ja, mycket har ju att göra med Klopp och Guardiola också. Båda är ju dåliga förlorare som älskar att vinna. Båda är förstås bra tränare på sitt sätt. Olika stilar, men driver sina lag mot varandra och framgångsrikt. Så då blir det sådana möten. Och, ja, det är ju ändå häftigt att se de här tungviktsmötena när det blir som det blev igår. Det har ju varit några gånger när det riktigt smält till fullständigt som igår. Och då har vi oftast vunnit i mötena. Sen har det varit, ja, några möten då vi har nästan bara kollapsat. Vi har haft bort hela laget med skador och vi har inte haft någon chans egentligen. Och vi har inte brytt oss, om vi har förlorat med 4-0. Och sen har det varit några möten där det har blivit oavgjort. Det har varit ganska stela, låsta tillställningar. Så, ja. Man kan nästan dela in de här fem senaste årens Liverpool City-möten i de tre kategorierna av matcher. Ja, häftigast är det när det blir så här att det smäller fullständigt som det blev igår. Ja, det har ju gjort några gånger. Ja, när det blir så att lagen stångar så är så hög kvalitet och så hög intensitet och alla de här känslorna på spel, så där är ju, ja, är väl Premier League och världsfotbollen då är som allra bäst, säkert också för neutrala åskådare, kan jag tänka mig.
Ja, Klopp är väl Guardiolas allra svåraste motståndare. Det var väl femte matchen i rad han inte har vunnit mot Klopp. Och det är väl ingen annan tränare som har gått lika många matcher i följd utan förlust mot Guardiola som Klopp nu har gjort. Och ja, man undrar hur den här utredningen som Premier League började för några år sedan mot Man City går. De blev ju avstängda från Champions League för några år sedan också, men på något sätt så upphäv den avstängningen utan att man vet varför också. Så är ju en, det pratas lite för lite om, eftersom de har blivit så bra. Så om man jämför med andra lag, det känns som att man glömmer lätt bort varifrån de får sina pengar. Och det som talas väldigt lite i jämförelse mot vad jag skulle borde prata om. Hur och på vilket sätt de får sina pengar och hur moraliskt det i slutändan är. Ja. Och de där supportrarna i Stone Island, Jack och de hoppas vi nog att ska bli avstängda för all framtid. Men ja, väl, Stan Collymore hade tweetat ganska bra på om det här, att man borde identifiera de här som har, håller upp de här fingrarna som visar om 96 eller 97 döda personer då, och alla de som fångas på film som sjunger, och ifall man skulle identifiera någon som har klottrat också, för det stängs ju av folk lite nu och då, och sådana som stormar plan blir ju avstängda för livstid, men att sådana här som sjunger sådana här sånger och gör sådana här tecken, att de inte identifierar sig, ju pinsamt, men det skulle ju borde, eller vi hoppas i alla fall att det kommer bli nolltolerans mot sånt beteende. Och ja, tillbaks till matchen. Klopp fick ju rött kort, det var väl första gången under hans tid i Liverpool har jag för mig. Han har väl en gång blivit utvisad i alla fall i Dortmund, minns jag, mot Napoli på bortaplan där. Men ja, jag frågade ju dig om utvisade tränare i intro, och du drog upp Diego Simeone, och han har ju också blivit utvisad flera gånger. Men det var faktiskt överraskande att det var första gången Klopp blev uppskickad på läktaren det här. Och vad jag minns så fick man inte som rött kort av domaren förr om man blev uppskickad, utan domaren kom bara och sa att man ska upp på läktaren, men det är ju lite roligt när man kommer och visar korten för tiden som händer. Visst var det så att Janne Andersson också blev utvisad i svenska landslaget här för bara några år sedan.
Ja, nu har jag väl börjat hända oftare och oftare, men jag är nog något nytt det här på senaste året att jag börjar, då man har börjat komma vis. Ja, både röda och gula kort, de har börjat visa gula nu också, men ja, förr skickade nog de bara upp tränarna på läktarna. Ja, Janne, ja, åtminstone blev han väl utvisad ganska ofta i, när han var ännu tränare i Allsvenskan i Halmstad och Norrköping, men ja, månne inte han har blivit utvisad i landslaget också. Han kan ju gå ganska het där på sidolinjen han också ibland. Ja, kan ju Klopp också, så man är kanske lite förvånad att det var första gången i Liverpool. För jag minns inte heller att han skulle ha blivit utvisad tidigare. Så ja, han skulle nog kanske kunna bli någon gång tidigare också. Om man blir utvisad för att källa ut en linjedomare som han gjorde här igår. För nu har han väl gjort liknande tidigare, men ja, han är väl lik Janne Andersson på det sättet. Och man gillar ju ändå i grunden att ens tränare tappar humöret fullständigt när det går emot och när man får emot sig ett sånt där domslut. Det visar och tyder på hur mycket de bryr sig för sitt eget lag. Så. Och så vidare. Så man, ja, jag tycker det är bara bra att han tog det här röda kortet och att han tappar huvud fullständigt. Den passionen och glöden behövs för att man ska kunna leda ett lag på bästa sätt som tränare.
Ja, de flesta av de här stora tränarna har ju blivit utvisade någon gång under åren och mer under de senaste åren. Jag vet inte om Simeone har blivit utvisad mest av alla, det får vi ta reda på. Men det känns ju som att Mourinho nog kan vara där och utmana om den titeln bland topptränarna i alla fall. För man vet ju i alla fall att han har flera gånger varje avstängd och ändå tagit sig in i omklädningsrummet i någon tvättkorg och på något annat sätt. Men ja.
Ja, men Mourinho, ja, han har förstås han blivit utvisad många gånger i själva matcherna, men han blir väl ofta avstängd också för vad han säger efter matcherna. Det känns väl som att hälften av hans avstängningar har kommit efter några uttalanden i någon presskonferens.
Yes, så. En sista grej från matchen, jag noterar att Alisson han har i offensiv statistik har han 1+4 nu under sina år i Premier League med Liverpool. Han har 1 mål och 4 assist och är mer än någon målvakt har gjort i England, i engelska ligan någonsin. Det är ganska bra statistik för en målvakt, men han har ju bra fötter och ibland får han, eller uppfattar han situationen där en löps rätt och han har chans att kontra och så slår han en perfekt långboll då från händerna som leder till assist. Det är ju bra att ha i sin trupp en sån målvakt.
Ja, det är klart bra att ha att man kan få ungefär 1 mål per säsong från målvaktens assist eller att han gör det själv. Men ja, egentligen är det ju ja, man gör ju inte så mycket med 1 mål per säsong på det sättet. Men lite är ju grejen att i vilka lägen han har gjort de här målen och assisten. Igår mot City. Sen hade han ju en ganska liknande till Salah för 3 säsonger sen mot United i derby då vi avgjorde derby. Och så målet då, som han nickade in mot West Brom då vi var i desperat behov av en 3-poängare för att nå Champions League. Så ja, 4 poäng på 4 säsonger, eller vad sa du, 5 poäng på 4 säsonger. Ja, såklart det är sjukt för en målvakt, men inte gör man så mycket som lag med det över en hel säsong. Om inte de kommer i sådana stora matcher och viktiga lägen som de faktiskt har gjort, så är ju det som gör det ännu mer häftigt med det Allisons offensiva bravader.
Yes, men vi konstaterar väl att Liverpool i alla fall fick vinna en match mot Man City den här säsongen som lite plåster på såren, för City lär väl vinna ligan ändå. Är väl just nu Arsenal som är enda laget som kan utmana, där känns det som. Men för Liverpools del var ju kul att få sätta dit dem och visa att man fortfarande lever. Men jag tänkte vi ska gå över till en speciell grej som jag har plockat ut här, för de flesta som lyssnar känner ju till Erik Nivas podcast When We Were Kings, som ja, för de som inte vet då, så handlar det om, ja, som en dokumentär, radiodokumentär om ett lag som har överpresterat eller gjort något speciellt någon säsong. Vi kan ta som exempel Grekland 2004 när man vann EM, eller Leicester 2016 när man vann Premier League, att man, de pratar om ett lag, en speciell säsong, When We Were Kings då, när de var kungar, för att översätta det. Men senaste avsnittet gjorde de ju ett specialavsnitt om något svenskt lag i lägre divisioner, Västerfärnebo AIK, svenska division 3. Man var uppe i trean för första gången i klubbens historia, och det handlar väl kort och gott om ett byagäng som där spelare som har fostrats i klubben hade flyttat tillbaks när de närmar sig den 25-30 år och tog på sig skorna igen och började spela fotboll och klättra i seriesystemet. Det var väl någon form av sponsorgrej. When We Were Kings sponsrar väl det här laget. Man fick väl ansöka om att bli årets VVVK-lag. Men ja, och då började jag fundera, eftersom jag gjorde sig ett sån här avsnitt om ett lokalt byagäng i svenska Jazzgårdsserien, så funderar jag om du själv har, eller jag själv har upplevt något sånt, någon sån säsong någon gång under spelarkarriären när man har gjort någonting speciellt och en säsong som skulle kunna bli uppmärksammad, likt Västerfärnebo AIK, som är den där säsongen skulle man kunna göra en radiodokumentär om, eller ett avsnitt When We Were Kings. Har du något så här rakt som du kommer på från din egen karriär, både junior och senior kan man ta?
Nej, no, inte. Det här är nog inget som står ut som någonting som skulle vara riktigt When We Were Kings kompatibelt. Ingen säsong som på det sättet. Det skulle vara någon turnering där man har uträttat stordåd. Kanske Gotia Cup, som jag var in på i ett annat program, då vi var med ett riktigt rövgäng, ihopkokat lag, och presterat mycket bättre än vad vi egentligen skulle ha båda göra. Ja, det skulle väl kanske vara någonting sånt då, men egentligen har jag nog ingen hel säsong där jag och mitt lag skulle ha varit tillräckligt VVVK-kompatibla för att göra ett avsnitt, om jag ska vara helt ärlig. Och det säger ju ändå någonting om att det ska vara någonting speciellt faktiskt som VVVK-avsnitten gör, som är inte vad som helst man kan göra avsnitten. Så, ja. Har nog kanske ingenting på det sättet från mina egna som skulle vara tillräckligt bra för att slippa med i ett avsnitt.
För min del är det väl, om vi tar junioråren, antingen Piteå 2005 då, men är väl inte lika stort det som vad vi gjorde 2010 med Iskmo Jungsunds juniorer, Mid-Nordic Cup, då vi tog silver i Sverige igen, sommarturnering där, är väl från junioråren den säsongen och främst då den turneringen som man skulle kunna göra ett sånt avsnitt om. Och från seniornivå så är det väl Division 5-säsongen 2014 med Iskmo Jungsund, där vi vann serien och vann alla matcher. Förlorade inte en enda, kryssade inte en enda, utan vann varenda match i lokala Division 5 med Iskmo Jungsund. Så är väl en sån säsong som jag kommer på, som man själv har varit involverad i. Men det finns ju sån här historier i alla divisioner, ända ner till division 6 och 7 och 8, vad det nu finns för uppdelningar, på alla håll i landet och i hela världen såklart, skulle man kunna göra sån här dokumentärer eller VVVK-avsnitt om en speciell säsong. Men om vi tänker så här, Finland överlag då, som jag har ju gjort ett avsnitt om Jari Littmanen, för ibland gör de ju också om en enskild spelares karriär, och Littmanen har de ju gjort ett avsnitt om. Men finns det några andra finska, om vi tänker främst då lag, som det skulle kunna göras sådana avsnitt om? Har du något som kommer fram i minne direkt?
Ja, no, rykande färskt skulle vara HIFK 2022, årets säsong, alltså hur den klubben gick rätt ner i fördärve och katastrof sist i serien. Avslutar med 6-1 förlust mot FC Lahti näst jumbon. Skulle vara en intressant historia att höra ett avsnitt om kanske. Ja, många stora namn både på plan och tränarbänken och ja, tränare som lämnar innan säsongen. Och märkliga ägare och märkliga situationer som uppstår, men ändå bra fans och en klassisk klubb med mäktig historia och så vidare. Så HIFK 2022 skulle kunna lite likt som det där Hamburg när de åkte ur Bundesliga-avsnittet kunna bli en skildring över hur det kan gå när allting går åt helvete med många intressanta namn och inslag inblandade. Sen andra ganska färska eller moderna exempel skulle vara IFK Mariehamns guldsäsong och kanske också SJKs guldsäsong. Man gillar ju inte kanske SJK, men ändå står inom hur de från några år efter att grundande bara inom 10 år nästan gick och vann hela Veikkausliga, så det skulle kunna vara en grej det också. IFK Mariehamn är väl inte ens helt omöjligt att skulle kunna komma någon gång. Jag vet att Niva har ju nog någon gång skrivit någonting om den där säsongen då de vann ligan. Någon kortare reportage, någon intervju med någon spelare, jag minns inte vem. Länge sedan jag läst det, men någonting liknande. Så inte är det väl helt omöjligt att det kommer någon story om IFK Mariehamn då han har lite grundkunskap om den saken. Eller den historien och säsongen.
Ja, det räknar jag med att det kommer, definitivt. Och jag plockar ut några själv också, några tänkbara. Vi har, om vi tar landslagsmässigt, är det ju herrlandslaget i fjol att man kom till första mästerskapet någonsin. Och på damsidan är det väl då man gick till EM-semifinal 2005, även om det var mindre lag med och inte lika stark konkurrens i damfotbollen. Då så var ju en historisk bedrift. Och rent klubblagsmässigt så FC Jas på 90-talet, de vann väl 2 ligatitlar då och hade en massa brassar i laget. Det skulle kännas som en intressant story att veta mer om. Och FC Kuusys 1986 då man gick till Europa Cup kvartsfinal. Ja, exakt samma turnering som heter Champions League i dagsläget. Man föll i kvartsfinal där mot Steaua Bukarest som vann turneringen, så är ju en riktigt stark prestation som det talas alldeles för lite om, i alla fall vad jag upplever. Och sen har vi väl, ja, vi har ju pratat om mig själv lite, HJK då de gick till Champions League 98. Ja, kanske MyPa 2005 är väl också ett rimligt VVVK-avsnitt, men ja, det finns ju några historier.
Ja, HJK behöver ju inte göras då de gick till Champions League, för det har ju vi gjort redan i princip med vårt specialavsnitt om HJK i Champions League som vi gjorde för några månader sedan. Finns ännu att lyssna på för dem som är intresserade. Inget aktuellt vi pratar om i och med att vi pratar om någonting som hände för över 20 år sedan, så är ett tidlöst avsnitt som man kan rekommendera ifall ni ha lite extra tid över att lyssna på det också.
Och samma kan man väl säga om FC Kiistos guld i Regions Cup 2013 när vi, som vi också gjorde ett avsnitt om då, Daniel Geisor gästade oss. Men frågan är ändå om inte det allra mest VVVK-kompatibla avsnittet skulle vara taget från damfotbollen och IK Myran från Nedävet till 2018, 2019 kanske också, men det lilla byalaget som 2018 vann näst högsta divisionen och gick upp till finska högsta ligan. En sån åshöjden saga så är finns nästan inte. Det är så otroligt att ett byagäng som växte sig större och större och fick mer och mer uppmärksamhet och locka mer och mer spelare från orterna runt omkring bara blev starkare och starkare med samma tränare, Magnus Slotte tror jag han heter, som ledde dem ända upp till fotbollens finrum. Och jag tror man i dagsläget nästan inte, man finns väl nog, men man är väl tillbaks på gärdsgårdsnivå, men den resan, den satsningen man gjorde med flera lokala spelare i laget, med, blandat med några amerikanska spelare, Chelsea, Svackheimer och Ali Stevenson hette väl några, och Jade Montgomery fanns väl också där. Man hade några importer, amerikanskor, och så hade man spelare från närområdet, men hela sagan i sig att man från ett byalag tog sig upp i högsta ligan, och speciellt att man också heter IK Myran. Där finns det potential att göra ett, knappast kommer Erik Niva göra ett avsnitt om det, men i alla fall en Yle-dokumentär eller någonting skulle man ju kunna förvänta sig någon gång i framtiden.
Absolut, ja, det är häftigt, och speciellt med namnet IK Myran då, som gör det ännu lite starkare hela historien, bara att man heter IK Myran. Så. Ja, jag vill bara ta kontakt med Niva och kanske ta honom till Nedäve till, så han får tala med lokalbefolkningen där och få lite förhörstandskällor på vad som verkligen hände och hur det gick till.
Ja, och det känns ju också som riktigt som Åshöjden. För de som inte vet, Åshöjden då är ju en bok från början som blev tv-serie av Max Lundberg, tror jag han heter, författaren, som skrev om ett lag som i svenska lägre ligorna som tog sig nästan ända upp i allsvenskan. Man avancerar steg för steg, och ett sammansvetsat lag med en före detta landslagsspelare som tränare som chockar allt och alla, och är väl precis, ja, på samma sätt som IK Myran gjorde, bara att man, IK Myran överträffar ju verkligheten, att man tog sig ända upp till finska högsta ligan på damsidan. Men, ja, Åshöjden är ju annars en fin serie, den finns väl på YouTube fortfarande, men köp den på DVD eller på VHS och sätt in i TV, så får ni se på med riktigt bra kvalitet. Det är väl en serie som vi båda gillar.
Ja, en som vi har plöjt, ja, en DVD som vi har plöjt igenom nästan allt för många tillfällen, men jag känner att det börjar bli dags snart igen. Ändå något år sedan man senast har sett igenom Åshöjden med Jorma och Edvard Engmark och Bagan Olsson och Hitte Joel och Blåbärskungen och gänget. Vilken, du frågar ju mig vilken som är min favorit, jag sa Jorma, men vem är din då?
Jag måste nog säga Bagarn.
Ja, det finns nästan inga fel svar på vem som är ens favorit. Från Åshöjden serien kan vara vem som helst, alla är nästan lika mäktiga.
Och Edvard Engmark som ju landslagsdebut för Sverige där mot Mexiko, en landskamp.
Ja, helt otrolig saga, otrolig serie, som man rekommenderar ju den nu starkt till alla som inte har sett filmerna eller läst böckerna.
Och skådespelarna, de säger ju, de ska ju spela tonåringar eller ungdomar, men de är väl lite för gamla för kostymen, och ja, jag ser väl inte, även om vi gillar det, så måste vi ju medge att det är lite konstigt när lite för gamla, ja, skådespelare spelar de här ungdomarna, men det är nästan bara roligare när man tänker på det i efterhand.
Ja, det är lite sånt där. Vissa detaljer som kanske skulle kunna göras bättre om man skulle göra det idag, så vem vet, kanske kommer en remake någon gång i framtiden på filmerna, men ja, det blir ju bara charmigare när det syns att det är gjort förr i tiden.
Om det är någon som har någon Åshöjden grej, typ någon, vet om vad det finns att köpa, någon hoodin eller tracksuits eller sånt, så skulle jag gärna gå runt med en Åshöjden tröja, men vi lämnar det där, och så tänkte jag att vi avslutningsvis, eftersom det var El Clasico som vi berörde lite kort, ska vi testa dig med ett quiz från El Clasico. El Clasico historia lite. Eller egentligen två quiz. Vi börjar med ett kort, lite lättare quiz kanske, med, där du får säga eller gissa på vilka fem spelare som har gjort mest mål i El Clasico på 2000-talet. Ja, eftersom det här är ett så kort litet förkvist i det stora kvisset sen, så är bara fem namn jag vill att du gissa på, men det är så pass stora namn och stjärnor så jag ger dig, ja, du får ha högst ett fel för att bli godkänd.
Nu har jag väl bara bocka av Messi och Ronaldo direkt.
Yes.
Sen jag, du, som du säger, är så många stora stjärnor, så finns ju ändå några alternativ att välja mellan, men ja, Benzema är med på listan.
Benzema är också med, jo.
Sen 2000-talet är förstås lätt att jag fastnar i under dem, eller den tiden att jag, som jag själv minns. Men ja, Ronaldinho, han gjorde väl ganska många mål i El Clasico faktiskt, jag säger Ronaldinho.
Och där kom första felgissningen.
Ja, det var ju som fan då. Raul.
Raul är rätt. Så då är det en till.
En till, det här blir ju spännande här. Då sätter jag den. För hur många mål har Raul gjort? Eller hur många mål har de här gjort? Står det här någonstans eller har du någon statistik?
Ja, Messi var väl överlägsen där med 26 mål och så. Ronaldo 18, Raul 15, Benzema 12 och sen femte platsen på 11 mål.
Ja, är det Suarez eller är Neymar eller inte? Kan det vara Bale eller är det någon från längre tillbaks? Higuain är det förstås inte. Kluivert kan inte heller vara så. Jag... Pedro, skulle han ha kunnat göra? Nej, han har dragit till med Suarez.
Och du klarar dig i sista stund. Suarez är med på listan och han är också den senaste som har gjort hattrick i El Clasico när man... Hans Barca krossade Real Madrid med 5-1 för några år sedan. Så jag var topp 5 målskyttare i El Clasico under 2000-talet. Så du klarade dig med en felgissning som jag gav dig också. Men då ska vi sen gå in på det stora quizet. Det blir, eller det var väl du som nämnde då jag frågade dig om favorit El Clasico. Så var ju en period där våren 2011 när man, när både Messi och Ronaldo var som bäst kanske, och när det var som allra hetast matchen mellan de här lagen. Det var väl Mourinho mot Guardiola på bänkarna och ja, det var sådana bataljer, så alla minns, alla som var i sån ålder som man minns så kommer ihåg de här matcherna. Och 2011 på våren möttes man 4 gånger, en gång i ligan, en gång i cupfinal och sen i dubbelmöte i semifinalen i Champions League. Och jag tänkte att du ska få giss på en startelva, eller på startelvorna i matchen returmöte på Camp Nou mellan Barcelona och Real Madrid 2011. Real Madrid hade vunnit på, eller Barcelona hade vunnit borta mot Real Madrid med 2-0 och returmöte slutade sen 1-1, så Barça gick ju till final. Och ja, jag vet ju att förekommer ju skador och avstängningar, och jag vet ju också du, men det ska ändå inte vara allt för svårt att kunna giss på de här startelvorna. Men vi ser hur många du tar och hur många du bommar på. Men ja, jag vill alltså att du gissar på startelvan för bägge lag i returmöte i Champions League-semifinalen 2011.
Ja, får väl börja med Barça då, hemmalaget. Ja, Valdes stod väl den här matchen, men Pinto stod i Copa del Rey-finalen som Real vann, men Valdes måste ju ha stått den här ändå och alla andra matcherna.
Yes, och jag tror det var faktiskt i första Champions League-semifinalen så blev Pinto utvisad från bänken. I alla fall i någon match blev han det, men valde sig korrekt, jo.
Ja, jag har för mig att det var första, i första mötet också, men ja, är väl Puyol och Piqué då som figurerar som mittbackspar.
Båda är rätt, men Puyol är faktiskt vänsterback i den här matchen.
Jaså, och Dani Alves spelar väl säkert som högerback.
Yes.
Ja, hade Mascherano gått ner som mittbackhand redan?
Ja, det stämmer, och där har du hela startelvan. Eller hela backlinjen.
Så har vi ju ett mittfält då som säkerligen bestod av Xavi, Iniesta och Busquets.
Helt rätt.
Oj, anfallstreon har vi ju Messi som... Ja, han var väl i det första mötet eller någon gång här om de här mötena. Det här var på höstsäsongen under den här 2010-11 säsongen. Det var väl då han började spela falsk nia där i klassikon där de vann 5-0. Men ja, Messi som falsk nia. Sen har vi väl då Pedro på ena kanten.
Ja.
Jag minns Afellay spelade ju i Barca den här våren och var ju bidragande här i de semifinalerna. Men han var väl nog inhoppare, så är väl David Villa då som är sista i anfallstreon.
Ja, och det, den här startelvan tog du helt 100% rätt. Och vi kan väl även nämna att du var rätt på att Afellay hoppade in. Och även Abidal som hoppade in. Det var väl Puyol som vikarierade honom, för Abidal han var ju opererad, eller han var ju ordentligt sjuk. Han hade en stor operation, men tog sig tillbaks och fick vara med och vinna Champions League där. Och har vi ännu en annan inhoppare i matchen, Seydou Keita.
Lite bortglömd spelare han, Keita, men han var ganska bra ändå. Skulle han spela i något annat lag, skulle han ha varit en startspelare och kunna spela i många bra lag, men följer lite bort bland alla andra stjärnor där i Barca. Ja, no Real har vi väl Casillas i mål.
Stämmer.
Så gissar jag att Arbeloa var högerback.
Också rätt.
Men sen då vi kommer till mitt försvar är jag mer osäker, för jag tror att antingen Ramos eller Pepe blev utvisad i första mötet. Jag gissar. Alltså Ramos har ju mer utvisningar i karriären. Men jag tror att det var Pepe som blev utvisad. Så Pepe spelar inte, men Ramos som är en mittback. Ja.
Jag kan säga så att båda var frånvarande. Pepe blev väl utvisad och Ramos tror jag hade fått så många gula så han var avstängd. Så ingen av dem var med.
Jaha, ja, Pepe spelade ju på mittfältet i första mötet, minns jag. Gick runt som en skördetröska där, Mourinho. Han hade en briljant idé att han skulle förstöra allt, hela Barsas mittfält. Men ja, vem har vi då som mittbackar? Raul Albiol kanske är en av dem.
Jo.
Ja, Marcelo är väl vänsterback åtminstone.
Yes.
Men vem är då sista mittbacken? Det är för tidigt för Nacho det här, så jag återkommer till sista mittbacken. Och mittfältet har vi väl Alonso.
Alonso är en, jo.
Det var väl den här tiden som SCN var i Real. Kan han ha startat? Känns som att Mourinho ska kunna sätta honom på plan i en sån här match.
Nej, men liknande spelartyp.
Jag var Lassana Diarra som också var där.
Jep, och det är otroligt att han har haft nummer 10 i Real Madrid.
Ja, får man ändå säga. Sen är ju frågan då hur många mittfältar de hade. Offensivt kan vi väl pricka av Ronaldo. Och så är frågan om Özil starta. Så har de ju Benzema, Higuain, Di Maria där. Och någon av dem ska ju bort. Jag gissar att de spelar 4-2-3-1 med Alonso och Diarra som sittande mittfältare och Özil framför. Ronaldo till vänster. Ja, jag säger Benzema på topp. Det var ju lite ibland han och ibland Higuain, men jag säger Benzema på topp.
Benzema hade väl något problem den här våren, så det var Higuain på topp. Och Özil, han kom in men han startade inte.
Och sen Di Maria då på andra kanten.
Ja, Di Maria och Ronaldo var ju också rätt. Men då är det en mittfältare till, eller offensiv mittfältare som du ännu ska ta.
En mittfältare var inte Özil, Alonso, Diarra.
Ja, Özil han var ju på bänken, han kom in men han startade inte. Så är en annan offensiv mittfältare som du får försök klura ut.
Aha, jag måste ha hört någonting fel då, men ja. Ja, vem? Kan ju inte ha varit någon Granér och kan ju inte ha varit Guti heller. Han var väl nog bort vid det här laget för länge sedan. Khedira. Jag säger att Khedira startade.
Nej, är faktiskt en av världens bästa spelare under flera år som man kanske inte ändå kommer ihåg så pass mycket från just det här laget. Man förknippar honom mer med ett annat lag.
Ja, nu är ju Kaká förstås. Jag glömde helt bort.
Yes, Kaká. Och som jag sa, Özil inhoppare och även Emmanuel Adebayor inhoppare. Men ja, vi får väl ge dig ett godkänt resultat här och nästintill 100%. Det är ju lite svårt att veta vem av Benzema och Higuain som startar, men Barca-uppställningen tog du helt rätt och Real Madrid hade du koll på också och visste att några var avstängda, men skulle du ha tagit helt 100% så skulle jag vara nästan otroligt, men fullt godkänt får jag säga.
Ja, jag missade väl ena mittbacken i Real. Jag skulle ju återkomma till honom.
Ja, just det. Det är sant.
Men jag kan säga som så att jag har ingen aning vem som var, vem var fjärde val som mittback för all på den här tiden. Ingen aning, minns inte alls.
Det är ju faktiskt en sån spelare som kom på ålderns höst dit som Mourinho tog med sig från sitt, ja, som han hade haft tidigare, en veteran mittback.
Nej, Carvalho, ja, det stämmer.
Yes, men ja, precis som jag sa så tar inte den gissningen bort någonting heller, för du hade nog så pass många rätt totalt sett så jag får ge dig fullt godkänt.
Ja, på tal om Adebayors session i Real Madrid så är ändå en session som jag vill lyfta lite. Han kom ändå till Real Madrid och gjorde nytta där under det halvåret. Minns du någon av hans tidigare all? Han hade väl nummer 6 på ryggen också, lite konstigt för en anfallare, men han kom in och skapade en del kaos och nytta där, oväntat nog.
Det var väl precis det jag skulle säga, att han hade ovanlig anfallsnummer. Det var väl inte något annat jag kommer ihåg från hans tid där, bara att han hade 6 i anfallet.
Ja, nästan en av hans bästa tider i karriären. Får man nästan säga. Det är väl sällan han har varit bra över en hel säsong eller på det sättet. Han var väl väldigt, väldigt ojämn och levererade i stunder, men i stunder var han helt iskall. Men ja, i Real Johan ändå nytta under en kort session.
Ja, Arsenal 07-08 tror jag han faktiskt gjorde uppemot 25 mål, men ja, han var ojämn.
Ja, nej, det stämmer väl, ja.
Yes, men då får vi väl ta och avsluta för dagen.
Jo, vi tackar återigen för att ni har lyssnat på oss. Ja, följ oss gärna på Instagram. Fotbollsbröderna heter vi där. Och så säger vi väl igen då på återhörande.